Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan.
Hej Josefin.
Ja du, idag så kommer det bli ett väldigt, väldigt intressant fall. Jag blev häpen när jag läste det.
Jag är så nyfiken.
Ja, det är Jenny Sterner som har förgyllt vår dag med det här fallet.
Ja, Jenny har ju också skrivit för väldigt många av mina true crime-poddar. Hon skrev bland annat seriemördarpoddens sommarspecial 2020 om Jeffrey Dahmer. Mm. Och det kan vara de populäraste true crime-avsnitt jag någonsin har gjort.
Precis som David som skrev Sveriges sista offentliga avrättning som jag har hört här i Mördarpodden, så är också Jenny väldigt duktig manusförfattare.
Ja, om ni vill höra mer av Jenny så kan ni även lyssna på Massmördarpodden avsnitt 100 där just David och Jenny och jag och Eva Martinsson diskuterar just manusförfattande.
Ja.
Dessutom har Jenny en egen podd som heter Krimkalendern som rekommenderas varmt.
Som jag kanske har varit gäst i nu då.
Ja. Jaha.
Vi får se. Jag behåller detta om det är så att jag har gästat podden.
Ja, vad kul.
Det här avsnittet är, eller det här fallet ska jag säga, det är väldigt tragiskt på många sätt. Inte tragiskt i den formen som vi brukar tänka oss när vi tänker oss tragiskt i Mördarpodden, för det är långt, långt ifrån Barbie och Ken på det sättet.
Skönt.
Ja, det är väldigt skönt. Det här är samtidigt väldigt komiskt, eller jag kan få det komiskt, men det är ju för att jag är en av de som har lite mörk humor som ibland bara känner att när saker och ting är jobbiga så skrattar man åt det. Man hittar någonting komiskt med det. Och jag kan tycka att det här
Det här fallet var väldigt komiskt.
Varning för skratt i True Crime Pod då.
Ja, precis, det får vi varna för. Jag gjorde faktiskt så att jag använde mig ibland av appen där typ en Siri-röst läser upp texter, så man kan klistra in text och så läser Siri upp. Jag är så van att lyssna på ljudbok att jag tycker verkligen om att lyssna på text. Bara lägga mig ner och sluta ögonen och försöka hänga med liksom. Siri-rösten är ju väldigt komplicerad, så man måste nästan lära sig bara att hänga med utan att vilja strypa Siri. Men jag gjorde faktiskt det med det här manuset en kväll när jag skulle sova, och trots att jag var jättetrött så kunde jag inte låta bli och nästan bryta ut i skratt ibland, för det blev så, jag blev så paff på något sätt.
Okej, spännande.
Ja, så att vi drar igång.
Ja.
James Arthur Ray föddes den 22 november 1957 i staden Tulsa i den amerikanska delstaten Oklahoma. Oklahoma. Hans familj var väldigt djupt religiös, eller han kom från en väldigt djupt religiös familj. De var också väldigt fattiga. Och James pappa arbetade som pastor i kyrkan Red Fork Church of God.
Alltså det bekräftar alla mina fördomar om Oklahoma.
Röda gaffens kyrka av Guds nåd har Jenny skrivit i manuset. Ja, något sånt. Det lät ju ändå lite coolare på engelska, får jag säga. Red Fork Church of God.
Jag tänker mig att det är någon så här flodförgrening och inte en gaffel. Hoppas jag.
Ja, vi får
hoppas. Den röda gaffeln ska frälsa dig.
Ja. Familjen sågs som väldigt respektabla. De hade väldigt högt anseende i staden. Även om de var fattiga så verkade det ändå som att James kom från en god familj, ska jag säga, med pappan som hjälpte många.
Jag känner att det kommer att gå bra för James Arthur Ray.
Ja, förutom att de var fattiga så har han ju ändå förutsättningar. Men han var inte lycklig.
Varför inte det?
Jo, allt han ville var att hans pappa skulle se honom. Men pappan tillbringade all sin tid och använde allt sitt engagemang till sitt jobb. Eller kanske snarare sitt kall. För pappan hjälpte andra både med sin tid och sina pengar. Men han hade aldrig tid för sina två söner. Så alltså James har alltså en bror också. Och det var lite som att pappan inte var särskilt intresserad av att ha familj. Det var så James kände. Det hugger ju till i magen när ett barn känner att ens förälder inte känner ett intresse i att vara förälder.
Verkligen.
Och speciellt kanske också när föräldern hjälper andra människor men inte engagerar sig så mycket i sitt barn.
Hjälp inte dem, pappa, hjälp mig!
Ja. James ville något annat med sitt liv. Han ville inte leva i fattigdom. Och det förstår man ju. Men han ville gå sin egen väg. Inte en väg som någon annan stakat ut åt honom. För James trodde inte på färdiga mallar. James började på college. Men halvvägs in i utbildningen så bestämmer han sig för att det här var ingenting för honom. Så han hoppade av. Året var 1978 och James var 21 år gammal. Men James var förvisso bitter, men han var också självsäker. Han visste att det skulle gå bra för honom i livet. Han såg också ut som en person som var framgångsrik. Han klädde sig väl och var noga med att hans kläder alltid skulle vara nystrukna och välvårdade. Och han kunde föra sig i vilken miljö som helst. Han hade ett övertygande sätt och ett vinnande leende.
Alltså han låter som en pastor redan.
Ja.
Precis som pappa.
Mm. Men han var inte som sin pappa. Han ville gå sin egen väg. Och den här vägen är verkligen inte som sin pappas väg. Därför var det ett bra val att börja arbeta för AT&T.
Ja, telefonbolaget.
Precis. Det är ju ett av USA:s största telekommunikationsbolag.
Åh.
Mm. Och de tillhandahöll då, 1978, bland annat olika telefontjänster, eller telefonitjänster, och erbjuder idag dessutom internet och andra produkter som inte då fanns på 70-talet.
Ja.
James började arbeta med att ringa runt och försöka sälja till exempel telefonabonnemang. Men det här är ju ofta ett arbete med ingen eller väldigt låg lön.
Ja, om man inte lyckas bli en stjärnsäljare.
Exakt. Jag ska säga ingen eller en väldigt låg fast lön och resten provision då. Precis som du säger att telefonförsäljare är ju helt beroende av sin egen förmåga att sälja. Annars blir det ingen lön.
Jag tror på James här. Han är ju charmig och han kommer att klara det här. Det här kommer att gå bra.
Ja, det går det verkligen. Du får inte läsa i manus.
Nej, jag lovar.
Ja, okej. Okay. Det kanske inte var en så himla komplicerad gissning. Ja, James lyckades bra.
Yes!
Efter ett tag som försäljare blev han befordrad till tränare. Alltså en person som lärde upp nya telemarketingförsäljare. Och senare blev han försäljningschef.
Oj, oj, oj. Kommer upp sig i världen, gode James.
Och det drag som kanske gjorde mest för James framgång var hans skicklighet som talare. Han var riktigt bra på det. Och det spelar liksom ingen roll om han pratade om telefontaxor, faxavgifter eller kommunikation. James kunde trollbinda lyssnaren. En del av hans tjänst gjordes om till en talartjänst där hans uppdrag var att motivera försäljarna att göra ännu bättre jobb. Och han märkte efterhand att wow, jag är ju riktigt bra på att engagera människor. Han brann för att motivera människor. Motivera dem att bli starka, framgångsrika och lyckliga. Så 12 år efter att James påbörjat sin karriär på AT&T började han att arbeta som inspirationsföreläsare. Och 2 år senare vågade han ta steget att bli egen företagare inom samma bransch. 8 år senare startade han bolaget James Ray International med säte i Las Vegas.
Oj, oj, oj.
Mm-hmm. Det går ju bra för James kan man säga.
Ja, värsta karriären.
Ja, verkligen. Det ser lovande ut.
Ett kännetecken med en bra karriär är att man kommer iväg från Oklahoma.
Den börjar där i alla fall. James är en av förespråkarna till det som vi kallar för Law of Attraction. Attraktionslagen med andra ord. Alternativt lika söker lika. Och det handlar om att det du fokuserar på drar du också till dig. Så det gäller att tänka på vad man vill ha och uppnå och inte vad man inte vill ha. Och det här tankemönstret ska vara positivt och man ska tänka att allt är möjligt.
Så jag ska tänka på 1000 sponsorer på Patreon.
Ja.
För Mördarpodden. Massor av folk går in och sponsrar Mördarpodden på Patreon. Nu tänker jag på det.
Jag tänker också på det.
Se om det fungerar.
Oh shit, det ramlade in Patreons.
Wow!
Wow, nu släpper vi varje dag.
2 avsnitt varje dag.
1000 Patreons. Vi hade, ja, 2 avsnitt varje dag. Helt klart. Men det här tankemönstret då, det handlar ju om att om man gör det här så kommer man ju dra till sig det som attraktionslagen då, lika söker lika. Man kommer dra till sig framgång. Attraktionslagen gäller inte bara karriärsmässigt. Det kan lika gärna gälla i privatlivet. Ja, men man kan ju hamna i negativa mönster. Men om man istället fokuserar på det positiva så kanske man, vad gäller kärlek, att man ändå letar efter det positiva också. Och hittar det positiva. Det låter också bra tycker jag. Jag tror mycket på det här. Kanske inte riktigt att vi kan tänka oss 1000 patrons och få 1000 patrons bara så där. Men däremot tänker jag att om vi tänker och verkligen varje dag går in och tänker wow, tänk att ha 1000 patrons, tänk att ha det, då kommer vi också att gå in väldigt hårt för att finna sätt att göra vår podd bättre och locka till oss patrons. Vi kommer gå och sikta högt. Det kanske inte är så att vi slutar på 1000 patrons, men vi kanske slutar på 100 patrons. Vilket är jättebra. Så jag tror mycket på det här psykologin.
Sikta mot himlen så når du trätopparna i alla fall.
Precis. Själv använder jag det mer som ett tankesätt, försöker jag tänka positivt för att också hitta det positiva. Jag tror inte på något hokus pokus, men det verkar ju James Ray göra. För James tog det här ett steg längre. Att tänka positivt är grunden till attraktionslagen. Och James menade att positivt tänkande till och med kan läka dig kroppsligen. Han har själv sagt att anledningen till att han inte haft några svårare sjukdomar är tack vare att han använt sig av sin positivism och viljestyrka till att hålla ohälsa borta från sin kropp. År 2000, när Ray startade James Ray International, hade han hunnit bli en ganska känd motivationstalare. Men det var inte alla som köpte hans teorier och metoder. Vissa ansåg till och med att metoderna kunde vara farliga. En av James vanligaste typer av kunder var försäljare och säljföretag som ville göra sin säljare ännu bättre på att just, ja, sälja. James gick ett steg längre än bara föreläsa. Man kom rätt långt på positivt tänkande, men för att komma hela vägen gällde det att våga också. Man klarar mycket mer än man tror, och att få det förtroendet för sig själv kan ta en upp till stjärnorna, menar James. Och för att förstå att man klarar mer än man tror måste man testa. Man behöver bevisa det för sig själv helt enkelt. Och James införde olika metoder för att genomföra det här bevisandet. Han utmanade sina kursledare att gå på krossat glas, att gå på glödande kol, att fasta och inte sova under flera dygn. En av hans favoriter för att utmana sig själv var så kallade sweat lodge ceremonies, alltså bastuvarma rum där deltagarna skulle utmana sig själva genom att sitta kvar längre än de trodde var möjligt. Det var de här metoderna som fick kritiker att höja rösterna. Journalister skrev om James, vilket gjorde att han fick både fler anhängare men också fler kritiker. Journalister och debattörer ifrågasatte hur nyttigt det egentligen var att inte sova på flera dagar eller att sitta i varma kojor tills man nästan svimmar. De undrar lite då hur det är förenligt med positivt tänkande att göra saker som kan vara skadligt för både kroppen och psyket. Och förutom att metoderna kritiserades så kritiserades även säkerheten runt de olika aktiviteterna. Med Wikipedia som källa så beskrivs det hur en kvinna deltog i seminariet på Disney World. En av aktiviteterna där var att krossa en planka med handen. På samma sätt som man gör då när man inom kampsporter som till exempel taekwondo. Så vi tänker oss en stor taekwondo-planka då. Men till skillnad då från i kampsporter där det tar flera år av träning innan man ger sig på att slå sönder träskivor, vi tipsar inte om att göra det här hemma, skulle kvinnan och de andra deltagarna slå sönder plankor som en av de första aktiviteterna på seminariet utan att ha någon som helst erfarenhet innan. Tror du kvinnan lyckades genom att tänka positivt?
Nej.
Nej.
Jag tror hon fick väldigt ont i handen.
Ja, det stämmer bra. Hon lyckades inte, men hon blev uppmuntrad att gång på gång försöka igen. Till slut övergick uppmuntran till rena påtryckningar och det hela slutade med att kvinnan fick flera frakturer i sin ena hand.
Aj.
Ja.
Vad jättekast seminarium.
Ja, det var väl inget man ville betala pengar för i alla fall. Förutom att hon bröt handen så fanns det inga utbildade personer som kunde göra första hjälpen innan hon kom till sjukhuset då. Och det fanns inte heller något första hjälpen-material som till exempel bandage eller sårtvätt. Man kan ju förstå att det fanns kritiker kring hans sätt att utföra sina seminarier.
Ja, det kan man verkligen förstå. Och eftersom det är USA så känns det ju farligt att riskera stämningar också.
Ja, men i början av varje seminarium så fick deltagarna skriva på ett avtal.
Nej!
Där James friskrev sig från eventuella skador som skulle kunna uppstå. Men han säger ju också att nej, det såklart kommer det inte hända någonting. Vi har ju positivismen med oss. Men om det skulle hända så skulle man inte kunna stämma honom. Eftersom allt man gjorde på seminarierna gjorde man av fri vilja.
Och det är därför vi på Mördarpoddens live-föreställningar kommer att ha såna här blanketter som ni måste fylla i när det avser all möjlighet att stämma oss.
Ni valde fritt att komma hit.
Och sen ska vi slå sönder plankor. Nej, det ska vi inte.
Vid ett annat tillfälle, 2006, skulle man sätta spetsen av en pilbåge mot halsen och luta sig mot den. Här kan jag säga att jag vaknade till när jag låg och lyssnade.
Det låter ju inte det minsta tryggt.
Nej. Om man bara tänkte positivt och trodde att man inte skulle skada sig, skulle man inte det heller.
Oj.
Jag vet inte varför folk lyssnar på detta. Eller jag förstår ju lyssnarna som lyssnar på detta. Men jag förstår inte varför de som är med på seminariet lyssnar på att göra som han säger.
Nej, han har väl ganska stor trovärdighet för det laget.
Och sen också, om man då tänker att nej, jag kommer inte skada mig om jag gör så här. Det är väl bättre att tänka då att man vill bli miljonär. För om man inte blir miljonär så har ju inte någon skada skett. Men om man blir det så är det ju bra mycket bättre än att... ja, man får inte ut så mycket, tänker jag. Även nej,
sen kommer man ju tänka alldeles mycket på den här pilen. Så då blir law attraction så här, tar pilspetsen in i din hals.
En man som gjorde detta lutade sig så hårt mot sitt spjut att det böjdes och sen halkade av hans hals och skar ett djupt jack i hans ögonbryn.
Oj.
Ja, men mannen hade ju gjort detta av egen fri vilja. Enligt avtalet med James Earl Corporation hade han varken rätt att kritisera eller begära ersättning för företaget. Så inte ens kritisera får han göra.
Mm. Ja, han ska ju tänka positivt. Så här, gud vad kul, jag behövde ändå inte mitt ögonbryn.
Och förklaringen på varför den här olyckan skedde, det var ju för att med anledningen att han skadade sig, det är för att han inte trott tillräckligt hårt. Inte att övningen i sig var olämplig.
Nej, han tänkte ju helt fel där uppenbarligen.
Ja. Har du sett det här klippet när de ska få en energi runt sig som ska hindra från att någon kan springa in igen? Och så springer någon, tror jag, på en strand.
Ja, jag tror jag har sett det.
Ja, alltså jag tänker på det när jag hör detta. För jag ska se om jag kanske kan lägga ut på Mördarpoddens Instagram. Så ni får se vilket klipp det är om ni inte har sett det. Men om ni... om ni ser det så kommer ni nog kanske känna igen det, för det är ju väldigt viralt, det klippet.
Ja, det går inte så bra.
Nej, det går inte så bra. Men det är sjukt vad människor kan tro på. Ett av James mest kända och populära seminarier var Andlig krigare. Det här höll på i flera dagar och en av utmaningarna var att sitta i en sweat lodge, som vi sa förut. Ett svettningsrum eller en bastu under väldigt lång tid. Och vid ett tillfälle 2005 rapporterades det att akutpersonal, ambulans och brandkår tillkallats eftersom en 42-årig man hade blivit medvetslös genom att sitta för länge där inne.
Ännu någon som inte tänkte tillräckligt positivt.
Eller inte tänkte alls. Och tillbuden fortsatte och de blev allvarligare och allvarligare. I slutet av 2009 skulle deltagarna på ett av James seminarium klä sig som uteliggare för att lära sig känna ödmjukhet och uppskatta allt de hade i sina vanliga liv. Det hela slutade, och anledningen till det är inte helt utredd, men det slutade med att en kvinna vid namn Colleen Conaway kastade sig ner från taket på gallerian Horton Plaza Mall i San Diego.
Va?
Mm.
Oj, och hon gillade inte att vara klädd som uteliggare.
Nej, jag har ingen aning. Man vet som sagt inte, anledningen till det här är inte helt utredd, men hon dog av de skador som hon fick. Hennes kropp slog i marken. Mm.
Och sen när de utreder det där så tror de först att det är en uteliggare som har hoppat från taket. Och sen upptäcker de att det är någon som har betalat jättemycket pengar för att klä ut sig till uteliggare.
Ja. Den 8 oktober 2009 var det dags för en ny andlig krigare-retreat. I närheten av Sedona i Arizona låg The Angel Valley Retreat Center, där James brukade hålla olika typer av retreats.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Taget så var James Ray Corporation så framgångsrikt att det inte alltid var han som höll i seminarierna, utan han hade flera anställda där som höll de här seminarierna. Och man skulle också kunna kalla de här anställda nästan till som anhängare.
Ja, men det är nyckeln till allt bra ledarskap är delegering, och så för att kunna växa så måste man ju kunna delegera, så att bra företagsstrategi.
En stor grupp av James anhängare då, de deltog i retreatet, och de flesta var erfarna deltagare på James seminarium. De drygt 50 personerna som hade betalat $10,000 var.
Va?
Det vill säga ungefär 117 000 svenska kronor i dagens penningvärde.
Vad dyrt.
Ja, det hade de betalat för att delta i den här retreaten. Är det något som du känner att du hade velat vara med?
Nej, jag tänker man står där liksom, man är klädd som en hemlös, man har en pilspets mot halsen och det är jättevarmt och man har betalt $10,000. Då borde man börja fundera över sina livsval.
Ja, verkligen. Och här kommer det ytterligare krav från James. För en av de första aktiviteterna som syftade till att visa hur motiverade deltagarna var att förändras var att raka av sig håret. Så för $10,000 så börjar man med att raka av sig håret.
Jättedyrt att gå till frisören nu för tiden.
De flesta gjorde det, men de som var tveksamma utsattes för väldigt mycket övertalning och sen också även påtryckningar. Men till slut så gick de också med på att bli av med sitt hår.
Det börjar ju kännas som en sekt där.
Exakt, och det kommer vi återkomma till. Efter några dagar så var det dags för den stora avslutande utmaningen. En så kallad vision quest. Ett sökande efter sin egen vision. Eller ett sökande efter insikt, kanske man kan kalla det. Tyvärr nådde de inte den här insikten och avlägsnade sig så långt som möjligt från den här James. De fortsatte. Och ursprungligen är det här en metod som ursprungsbefolkningen i USA, Native Americans, använde i tider av förändring och i tider av kris. Men även om man vill lära känna sig väl bättre. Och det här är en metod som man kunde använda till exempel om man var mitt inne i en livskris och vill hitta en lösning på sina problem. När livet känns väldigt jobbigt, när man håller på att bli vuxen till exempel och inte riktigt vet vad man ska göra med sitt liv. Enligt traditionen är detta något man gör ensam, vanligtvis genom att ge sig ut på en vandring. Och ibland gick det att avstå från vissa saker, som mat eller vatten. Då hamnar man, enligt den här teorin, i ett tillstånd där man är mer vaken, citattecken. Man kan alltså tänka klarare. Stötte man på en annan person så var det viktigt att inte prata, eller i alla fall inte säga mer än ett par ord om det var helt nödvändigt. Under Vision Quest så var det viktigt att vara helt inne i sig själv. I ett, ja, jag skulle vilja säga att det är ett meditativt tillstånd helt enkelt. Och det här då menar man kan leda till insikter och lösningar. Det låter ju lite som munkaktigt, höll jag på att säga, men...
Ja, det gör det. Så här, alla religiösa asketer, att så här, späk dig så får du insikter och kontakt med det gudomliga.
Mm. James Earl Ray's Vision Quest började med 36 timmars, alltså 1,5 dygns fasta. Fastan skulle genomföras ute i Arizonas öken.
Oj då.
Ja. Varje deltagare fick en sovsäck med sig, ingenting annat. Det handlade alltså inte bara om att man inte fick äta, vilket kroppen ändå klarar ganska länge, utan deltagarna fick inte heller dricka någonting.
Vet vi vad det var för årstid?
Den 8 oktober.
Ja, det låter ju lite bättre än att göra i juli i alla fall.
Ja. Ja, och öknen var brännande het på dagen och isande kall på natten. Så James såg ju möjlighet att tjäna lite mer pengar. Så han erbjöd deltagarna att köpa ponchos för $250 att klä sig för att klara nätterna bättre.
Ja, bra grej. Det blir kallt i öknen på nätterna, så köp en poncho.
Ja, för $250 också. Men det här erbjöd han ju de som var, citattecken, lite svagare. Ingen av deltagarna verkar ha nappat på det här erbjudandet. Så de var ju inte där för att bli kallade lite svagare, utan de skulle bli starka av det här. Så tillbaka på retreaten så fick deltagarna kasta sig över en stor frukostbuffé innan det var dags för den avslutande aktiviteten. Det här svettrummet som ofta var det som James avslutade med, helt enkelt. Han tyckte om att avsluta i ett svettrum. De här sweat lodger som användes av James Earls företag såg ut som stora, runda tält.
Mysigt.
Verkligen, där i öknen.
Men alltså, klarade alla sig på 36 timmar i Arizonas öken?
Ja, det verkar så faktiskt. Alla klarade det.
Ja, skönt. Mm.
Men de var nog ganska slitna, kan man säga. Här har Jenny beskrivit hur de här tälten ser ut. Det ser ut ungefär som en luftballong som tappat 75% av sin luft och hålls uppe av tjocka trädgrenar på insidan. Överallt ihop ligger persienner och canvastyg. Golvet inne i lodgen är ett trampat jordgolv. I mitten är en stor grop utgrävd. Gropen är fylld med stenar som värms upp med hjälp av eld. Och det går inte att stå helt upprätt för det mesta. Höjden på James Rays tält var ungefär 150 centimeter. Alltså, jag känner ju typ klaustrofobi redan nu.
Ja.
Jenny skriver här att Rio D, sök på de här tälten då, så finns det många bra bilder.
Vad fick de in 50 perser när?
Ja.
Oj.
Ja, och så är det bara 150 centimeter.
Ja, kom ihåg att det var innan pandemin.
Ja, det har varit svårt annars. Och vi kommer lägga upp bilder på de här tälten på Mördarpoddens Instagram. Och det är aldrig lägre än 40 grader i en lodge.
Man slipper frysa, skönt.
Ja, man slipper frysa, det är skönt. Men det blir lite jobbigt på dagen, kan jag tänka mig. I lodgen satt de drygt 50 deltagarna, axel mot axel, i en stor ring. Hettan och röken gjorde det svårt att andas redan från början. Så det klibbar i mig när man hör det här. Deltagarnas kroppar var ju redan utmattade efter de här dagarna utan vatten och mat och med väldigt, väldigt dålig sömn. Och den här stora frukosten de fått innan de har gått in i tältet hade inte fått deras slitna kroppar att lagas direkt, utan det kommer ju ta tid.
Nu tycker jag att de inte tänker tillräckligt positivt.
Ja, jo, nej. Under 2,5 timme satt deltagarna där. Eller snarare de spirituella krigarna, som James kallade dem. Efter ett tag så började någon kräkas. Andra såg syner eller hade svåra andningsproblem och svimmade. James hade ju då berättat innan att det kan hända oväntade saker under lodgen. Det är inget konstigt. Det är bara era själar som renas, hade han sagt.
Bra att veta. Då blir man ju tryggare.
Nej, han tyckte att det här var ingenting att vara rädd för. Det är absolut ingen anledning att gå ut för. Lämna inte tältet. Men när tre personer hade svimmat och sen inte vaknade, så tog deltagarna sig ut och ringde larmcentralen då.
Bra.
Ja, det var ju bra. Men det krävdes ju en del innan man skulle inse vilket vansinne det här är. Vad tror du att räddningstjänsten tänkte när de kommer till det här märkliga, för det första till den här öknen och sen till det här tältet och människorna som sitter med rakade huvuden och det ligger personer utanför tältet eller personer som snubblar omkring runt tältet. Vad tror du att de tänker?
Sekt.
Ja, de tänker ju direkt att det är en sekt och det kanske till och med är en självmordssekt, tänker de. När räddningstjänsten gjort sitt var resultatet av den här rutitens sista aktivitet 3 döda och 19 skadade.
Oj!
De skadade var uttorkade, hade brännsår, svårt att andas och vissa personers njurar hade börjat ge upp på grund av uttorkningen.
Fy!
Mm, så deras lungor också var skadade av röken.
Och det extra hemska är ju att alla bara blev övertalade att göra det.
Att det blir det här sektfenomenet där alla går in och verkligen tror på någonting. Och när vi tillsammans verkligen tror på någonting så blir det så verkligt. Fast det i kanske själva verket är helt galet. De som var döda var Kirby Brown, 38 år från New York. Lisbeth Newman, 49 från Minnesota. Och James Shore, 40 från Milwaukee. Men efter de här dödsfallen har konstaterats så att och alla de här skadade, så undrar man ju då, vad hände med James? Är James kvar? Nej. James stannade inte för att hjälpa polis och brandkår att reda ut vad som egentligen har hänt här. Han lämnade istället Arizona så snabbt han kunde, men självklart inte utan att säga någonting, utan han lämnar en lapp där det stod att han inte kunde vara på plats eftersom han var mitt inne i djup bön och meditation. Det utredningen började titta på var själva lodgen och hur den byggts upp. Enligt James var det en del av den amerikanska ursprungsbefolkningens traditionella byggnadstradition. Men materialet som användes var inte traditionella och den här formen var inte heller något traditionellt, utan de som byggt lodgen var en grupp timanställda män som hyrts in för att bygga den, helt enkelt. När countys säkerhetschef för byggnader gick igenom sina permar såg han att det inte fanns något byggnadstillstånd för lodgen.
Oops.
I utredningens början undersöktes dödsfallen som olycksfall, men beteckningen ändrades snart till att vara en mordutredning. Media skrev spaltmeter om det som hänt. Den 27 oktober bad Arizonas senator det amerikanska justitiedepartementet, där har vi det, och även handelskommissionen, FTC, att delta i utredningen som fram tills nu då sköts av det lokala sheriffskontoret.
Man kan ju tänka sig att det lokala sheriffkontoret inte ofta hanterade sådana här fall.
Nej.
Det var det är folk som har dött i sweatlodgen igen.
Och vid det här laget så hade ju utredningen pågått i 19 dagar. 3 dagar senare, den 30 oktober, stämde ett av dödsoffrens, Liz Newmans familj, James Ray, civilrättsligt.
Ja, där kom det äntligen en stämning.
Där kom det äntligen en stämning. Stämningen gällde vållande till annans död, bedrägeri och flera andra punkter som hade med bland annat säkerheten att göra.
Låter väldigt rimligt.
Ja, det kan man verkligen säga. Deltagarna hade inte informerats i förväg om riskerna med aktiviteten. Det var ingen som kollade upp hur deltagarna mådde under aktivitetens gång och det fanns ingen medicinsk kunnig som kunde ta hand om deltagarna efteråt. Snart därefter gjorde Sidney Spencer och hans familj samma sak. Sidney hade blivit allvarligt skadad vid händelsen och skulle få leva med men resten av livet. Så nu börjar ju stämningarna trilla in här. Den 10 november gick en annan av de skadade, Dennis Meravar, en annan av de skadade, Dennis med ett efternamn som jag har lite svårt att uttala, som res från Kanada för att vara med i eventet då, han gick med i Sydneys stämning.
Skulle ha stannat i Kanada, Dennis.
Ja. Den 3 februari 2010, alltså 4 månader efter den här fruktansvärda dagen i oktober, häktades James för dråp. Och det här riskerade han 20 års fängelse för. Hans borgen sattes in till 5 miljoner dollar. Alltså runt 50 miljoner svenska kronor idag.
Oj.
James advokat hävdade att det var ett helt omöjligt belopp för James att betala. Så borgen sänktes till 525 000 dollar.
Ganska rejäl sänkning. Ja. Bara för att någon gnäller och att det är mycket.
Den dödliga retreaten gav James intäkter på 500 000 amerikanska dollar. Och det finns vissa artiklar då som ifrågasätter varför han då inte kunde betala sin borgen. För det här var ju också bara ett seminarium av flera som han hade hållit och som borde ha genererat väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar med tanke på att bara det här seminariet hade genererat 500 000 amerikanska dollar. Men vi får lite information här av Jenny om borgen.
Ja.
Borgen är enkelt sagt en skuldsedel. Den åtalade betalar in det belopp som domaren bestämmer och när den åtalade sen dyker upp till rättegången får han tillbaka pengarna. Det är ett sätt att säkerställa att åtalade inte ska sticka, helt enkelt. Jag brukar tänka som när jag var mindre och då hade vi också lite borgen på skolan, typ. Att man betalade 100 kronor för att få skåpsnyckeln och sen när man slutade nian så kom man tillbaka skåpsnyckeln och fick tillbaka 100 spänn om man inte hade tappat bort den. Jag fick aldrig tillbaka mina 100 spänn.
Ja, bra förklaring.
Men det är lite så jag alltid har sett på borgen. Men till skillnad från skåpsnyckeln då, så när det gäller borgen så det man betalar är inte hela borgenbeloppet. Utan det vanliga är att man betalar 10% av summan. Och det är därför som journalister och kanske andra ifrågasatte varför James inte kunde betala 10% av 5 miljoner eftersom han har fått in det beloppet vid den senaste retreaten då. Och det var intressant. Jag visste inte att det var 10% av den totala summan.
Inte jag heller.
Jag trodde att det var hela padrullen. Men det betyder att jag bara hade behövt betala 10 kronor för min nyckel. Så jag är lite lack. Ja. De 3 civilrättsliga målen gjordes upp utanför rätten. Där de 3 stämmande dödsoffrens familjer samt de 2 skadade fick dela på drygt 3 miljoner dollar. Men det står att den 26 februari släpptes James på fri fot i väntan på rättegången. Så antingen så betalade han väl till slut eller så insåg han att jag kommer ändå sättas på fri fot i väntan på rättegången. Jag vet inte. 15 månader senare, efter att James blivit häktad, började rättegången. Den 1 maj 2011. Åklagaren kallade 34 vittnen som vittnade. Vittnesmålen tog 43 dagar. Den 22 juni 2011 dömdes James för 3 fall av vållande till annans död. Han blev frikänd från dråp, som åklagaren ville att han skulle dömas för. Den 18 november 2011 dömdes James till 2 år i fängelse.
Va?
Mm.
Det var lite.
Ja, det är ju extremt lite. Men vi ska höra lite vad vi tycker om kanske brottet och hans skuldfråga. Men innan så ska vi ta reda på de amerikanska urinvånarnas perspektiv. De amerikanska urinvånarna kritiserade James Ray för att han gav sken av att det var en av deras ursprungliga ceremonier som han använde vid sina retreats.
Ja, det känns som han bara har läst lite om deras ritualer och ceremonier och sen har han bara hittat på själv.
Ja, sen har han bara kokat ihop en egen liten gryta om vad han tycker och tänker. Och gjort en väldigt, väldigt enkel och farlig variant. För sanningen var att det här inte alls liknade en traditionell sweat lodge. Allt ifrån att materialet som användes till lodgen var material som inte andades till att James tog betalt av deltagarna. Så det är väldigt 2 viktiga punkter här.
Mm.
Det fanns så mycket som inte var förenligt med de ursprungliga traditionerna. Men det här är verkligen de stora punkterna. Och det var illa bara det. att han använde deras beteckning för ceremonin utan tillåtelse. Och i och med dödsfallen och alla skadade så gav detta dessutom urinvånarna ett väldigt dåligt rykte. Att det var deras ceremoni som var osäker och farlig. Den 12 juli 2013, efter 2 år i fängelse, släpptes James. Han lämnade fängelset i Phoenix där han avtjänat sitt straff. Men James försvann inte.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tvärtom. Den 25 november deltog han i den populära amerikanska pratshowen Piers Morgan Live. Ett villkor för att låta sig intervjuas var att det bara skulle vara James och Piers som skulle vara närvarande vid intervjun. Inga andra. James ville starta om sin verksamhet. Han ville bli James Ray 2.0. Sagt och gjort. Han gav därefter ut en bok, The Business of Redemption, ungefär att få sin upprättelse. När han blev intervjuad om boken sa han till TV-kanalen Fox 5, och här är ett översatt citat. Smärta är mamman till allt utvecklande. Det här har varit fruktansvärt på så många sätt. Och det är fortfarande så smärtsamt. Jag är otroligt tacksam eftersom jag har lärt mig så mycket. Jag har vuxit så mycket. Det har också givit mig möjligheten att hjälpa människor på ett ännu djupare sätt än jag kunnat göra tidigare. Alltså att man ens kan säga så när man har liksom bollat 3 människors död. Ja.
Ja, det lät ju lite som så här, nej, det är synd om mig.
Mm. Ja, precis. Och här är Jennys kommentar. Jag. Stackars James. Han är offret.
Ja. Det är inte hans fel att folk inte kunde tänka positivt.
Eller tänka själva. Att inte göra de här grejerna. Ja. I en annan del av intervjun sa han i en mycket förkortad och översatt version, citat: precis som alla andra företagsledare har jag begått misstag och fattat felaktiga beslut. Det gör alla ledare. De felaktiga besluten jag har tagit har jag också tagit ansvar för. Min bok handlar om ledarskap och hur man blir en bra ledare.
Kapitel 1, så här, låt inte folk dö i din svettlåt.
Ja. Jenny skriver också här att det låter som att det är ett ytterpyttelitet felaktigt beslut han fattade. Inte jättemånga andra företagare fattar beslut där människor dör. Nej, de flesta gör ju inte det.
Det brukar vara bra grej att kolla säkerheten.
Det finns minst en tv-dokumentär från 2016, The Rise and Fall of James Arthur Ray. Och många andra poddar har gjort avsnitt om honom och hans verksamhet. En av de mest lyssnade poddarna av dessa är, skulle vilja säga mörda på den här, tyvärr, är Guru, The Dark Side of Enlightenment. 2017 ansökte James om att få sina brott avskrivna, att det här då skulle tas bort från hans brottsregister. För han menar på...
Vad spelar det för roll? För alla känner ju till den.
Jo, men han tänker ju så här i företagssyfte som entreprenör. Alltså. Han menar att det här ser inte bra ut för en självhjälpsguru att ha varit inblandad i händelser där personer har dött. Det förstörde hans karriär.
Vad konstigt!
Rätten avslog hans ansökan.
Så ingen vill komma till min nya sweatlord, så jätteunderligt.
Ja. James Arthur Ray är idag 64 år och föreläser fortfarande. Han har blivit insläppt i värmen, kan man säga. Han har bland annat varit huvudföreläsare vid en stor teknikmässa som hölls i Washington.
Var det en värmeteknikmässa?
Precis. Men det ska tilläggas att tragiskt nog så har James sedan covid börjat föreläsa online.
Ja, då kommer ingen att dö i alla fall.
Nej, jag får verkligen hoppas.
Det är så här, alla måste sitta i sin egen sweat lodge. Så här, har man lite skärm till honom så bara, ja, är det varmt? Gå inte ut!
Datorn har börjat koka här, men...
Höj värmen, jag ser att du har sänkt den.
Ja, nej. Sen finns det källor här som Jenny har använt sig av, och hon har även använt sig av diverse poddar. Ja då, vad tycker du om det här fallet?
Ja, man undrar ju vad han tänkte på. Men om man säger att han började sin verksamhet och så märkte han att folk blev ju... Alltså när de gick igenom de här hemska upplevelserna och klarade sig, så kanske de fick stort självförtroende. Han såg att det fungerade, och sen kom han fram till att om man kunde pressa folk att göra ännu hemskare saker, skulle de få ännu mer självförtroende, det skulle gå ännu bättre för honom. Och till slut nådde han en punkt där det spårade ur.
Ja, att han drogs med i den här på något sätt lite psykosen själv då. Men det känns som att han börjar väldigt högt. Det känns inte som att han började med att tänk på att du ska bli glad imorgon, tänk på det och så blir du glad imorgon, wow. Utan det känns som att han börjar med hoppa ner från den här byggnaden, men bara tänk att det kommer gå bra, tänker jag.
Jag tror ju att lite av pappans predikande säkert påverkade honom också, och han lärde honom att bli en talare, och sen just Gud kan hjälpa dig, och jag tror framgången var det som missledde honom. Så att det kanske var ändå rimligt att han blev dömd för vållande och inte dråp, men straffet borde ju onekligen varit värre.
Alltså framförallt någon form av, nu fortsätter han ju föreläsa och har säkert dragit till sig en ännu större publik, just för att han är känd för att göra farliga saker, eller det brukar ju locka liksom idioter.
Jag hoppas att han bara håller sig till föreläsningar och inte till retreats. Att nu ska vi åka till Angel Valley, det var jätteroligt. Bara, James, jag är väldigt upptagen nästa vecka. Mamma, min hamster är på barn.
Men han, jag tänker komma. Också att han kan ju vara en så här blodtörstig mördare som verkligen vill mörda folk, men han vågar inte riktigt, utan han vill testa lite olika varianter av saker och ting, och så vill han få det som att vi var bara kul här. Alltså att han vet på
riktigt. Jag letar ju med ljus och lykta efter en serievållare.
Ja.
Alltså någon som har blivit dömd för vållande till annans död tre eller flera gånger med en avkylningsperiod emellan. Men det är ganska ovanligt.
Är inte han det då? För han har ju, nu var det för sig två som dog.
Det var ju samma tillfälle.
Ja, men inte alla tre.
Ja, men då alla dog väl av sweatlodgen.
Jag tänker hon som hoppade.
Ja, just det. Ja, en till gång, men där blev han inte dömd eller?
Nej, han blev ju inte dömd till serievållande i alla fall.
Han kan bli en serievållare om han ligger i.
Ja, men jag tänkte att det kan ju finnas, om man ska spekulera i knäppa banor, så att han visste om att allt var så himla farligt, men han, då borde han ju inte ha deltagit själv i och för sig.
Var han själv med på Svetlodge?
Jag tolkar det som att han ändå var med, men han kanske inte var det.
Satt närmast utgången säkert.
Ja, förmodligen.
Fläktade lite skönt.
Ja. Men jag tycker också så här, när han skriver en lapp att jag kan tyvärr inte stanna kvar och hjälpa er, för jag är mitt inne i mitt meditation mood här. Det är så här,
ja, jag har feeling nu, jag måste dra upp.
Snack om att inte ta ansvar.
Ja, jag testar flyktmeditation, det är nya grejen. Vilket jättekonstigt fall.
Ja, jättekonstigt fall. Och det är ovanligt, tycker jag. Och därför så blev jag... Alltså det finns ju den här komiska komiken i det på något sätt. Men det är tragiskt. Men det här verkar vara en riktig knäppjök. Jag måste kolla hur han ser ut.
Och det här påminner mig om källkritik. Att så här, om det kommer någon karismatisk talare och säger att han kan göra massa saker, tänk en gång till om det här är rimligt.
Ja.
Och ja, åk på urinvånarnas sweatlodges om ni ska åka på sweatlodges istället för något konstigt företag som har gjort det.
Men gud!
Hur ser han ut?
Han var inte alls så som jag trodde han skulle se ut.
Nu tittar jag också.
Ja.
Och han såg ut nästan precis som jag trodde han skulle se ut.
Va?
Ja. Jag är lite businessman sådär.
Men jag tycker han nästan ser ut lite som Iron Man typ. Alltså den här första bilden på han. Den andra bilden ser han ju inte ut som Iron Man. Där ser han ju...
Ja, lite grann. Lite Tony Stark över honom.
Ja.
Ja, det ser ut som att man skulle kunna tro på det han sa.
Men alltså jag tänkte med han är så här lite Jesusaktig med långt, lite långt stripigt hår och klädd i ett förkläde, eller inte förkläde, men liksom någon vit nattlinne, ovårdad.
Han ser ut som en säljare.
Ja, men det han gör. Jag vet inte varför jag tänkte mig att en sån skulle kunna vara en bra säljare. Men det läskiga är ju att han ser väldigt, han ser ung ut om man tänker att det här var ju inte så länge sedan såklart. Men jag fick för mig att
nej, han ser ut som en han ser ut som en pastor också.
Ja, okej, ung var väl verkligen att ta i, men han såg inte ut så som jag tänkte mig att han skulle vara. Jag tycker inte han ser ut som 68 år på bilden.
Ja, just, det här är Sweatlodgen också. Den såg ju inte bra ut alls.
Oj då. Ska vi se, vart är den? Oj.
Ja, vi...
ja där ja. Oj, oj, oj.
Ja. Men det kanske är så att vi ska arrangera Mördarpoddens resa till Angel Valley och köra lite Sweatlodge, vad tror du?
Ja, men det låter ju bra.
Ja, det blir roligt. Så får vi insikter och visioner och grejer.
Ja.
Och 1000 patrons.
1000 patrons. Om vi bara gör det här, Dan. Kom igen.
Ja.
Ja, nej men det var det. Tack så hemskt mycket till Jenny Sterner som har skrivit det här. Det var väldigt... ja, men man slutar aldrig chockeras av de här säckliknande sakerna där man kan få folk att tro väldigt, väldigt starkt på någonting som är bullshit.
Ja, kombinerat med rå kapitalism.
Ja.
Men ovanligt fall, roligt.
Mm.
På ett tragiskt sätt.
Ja, tragiskt kul.
Ja, om ni vill höra mer av oss oftare så finns vi ju på Patreon. Där vill ha 1000 sponsorer.
Ja!
Så gör det möjligt för oss. Gå dit nu.
Bli en av våra 1000 så att vi kan åka till Arizonas och dö i ett tält. Nej, det var
ja, det finns bara 968 platser kvar i Sweatlodgen.
Kom igen, in och bli på Patreons.
Give till it hurts. Det är sån där sak som pastorer brukar säga.
Ja.
Vi gör en sekt av det här, då kanske vi får 1000 sponsorer.
Ja, det tycker jag. På patreon.com och sök på Mördarpodden. Välj valfri summa du vill summa oss per avsnitt. Och... följ sedan oss på Instagram, Mördarpodden. Där kommer ni även se de här konstiga bilderna och den här mannen och allt som hör till fallet.
Och jag tänker mig nu att vi kommer få 1000 likes på det inlägget.
Oh, då ska vi gå på krossat glas.
Lika tills det gör ont.
Lika tills det gör ont.
Okej, då kanske vi ska sluta innan vi får ut till Mördarpodden-sekten.
Innan vi blir galna. Tack för idag, Dan. Och tack, Jenny, återigen.
Tack själv och tack till alla lyssnare.
Woohoo! Följ oss på Instagram.
Följ mig på Twitter.
Följ mig på Instagram och Dan på Instagram. Dan Horning, sök på Dan Hörning och J.Molén. Och så samma sak på Twitter. För Dana vet inte sitt namn där.
Ja.
Så sök på Dan Hörning. Men ta inte han som brygger öl.
Precis.
För det är någon annan.
Följ honom också. 1000 ja. Följare till Dan Horning. Vad överraskande.
Gillar bli. Hans bilder 1000 gånger om. Men läskigt också när de börjar prata om mord med han helt plötsligt.
Ja, det skulle inte vara något bra. Hej då!